Du lyssnar på Franklin D. Roosevelt, president i kris och krig av Lennart Persson. Inläst av mig, Ludvig Josefsson. Prolog. Roosevelt möter Churchill. Världen stod i brand, men USA:s president tyckte ändå att han var förtjänt av lite avkoppling. Under en presskonferens i slutet av juli, när en tung sommarvärme hade huvudstaden Washington i sitt grepp, förklarade han att han behövde svalka, att han ville känna av havsluften. Under sommaren 1941 hade kriget utvidgats. Adolf Hitler bröt sin pakt med Josef Stalin och öppnade med Operation Barbarossa utan förvarning en ny front i öst med tyska trupper på väg mot Moskva. I Stilla havet fortsatte den japanska krigsmaskinen sin framfart med invasionen av franska Indokina. Och efter att Nazityskland ockuperat en rad västeuropeiska länder och intensifierat kriget till havs i slaget om Atlanten var Storbritannien och dess mäktiga flotta i en så utsatt position att premiärminister Winston Churchill måste sätta sitt hopp till att USA skulle gå in i kriget. Det fanns allt färre demokratiska nationer. I det läget var det kanske inte så undligt om en del ögonbryn höjdes när Vita huset meddelade att president Franklin D. Roosevelt under 10 dagar tänkte åka ut på havet och fiska runt Cape Cod utanför Massachusetts kust. Hans politiska fiender, och då inte minst isolationistiska republikaner, kunde ju trots allt peka på att det varit Roosevelt som talat om hur USA måste ta ett ansvar för tillståndet i världen. Och var det inte så att han egentligen försökte manövrera för att få in USA i kriget mot Nazityskland? En republikansk kongressledamot som till varje pris ville hålla USA utanför kriget lät sarkasmen flöda i talarstolen när han hänvisade till en tidningsrubrik om Roosevelts semesterplaner och undrade om nationens säkerhet verkligen kunde vara hotad när presidenten ger sig iväg på en kryssning och det i pressen stod att läsa om hans planer för en bekymmerslös semester. Mystiken kring Roosevelts aviserade fisketur tätnade när det, i strid med vedertagna regler, stod klart att inga journalister tilläts bevaka presidentens resa från följebåtar. Det fanns förstås säkerhetsskäl. Även om kriget utspelades på avstånd från USA gick det inte att ignorera risken att tyska ubåtar beordrades till platsen om det blev känt exakt var Roosevelt fiskade. Mot det kunde kanske invändas att det möjligen inte var helt rimligt med en lättsam semesterkryssning ifall nu farorna var så stora. President Roosevelt lät heller inte särskilt bekymrad inför de reportrar som var på plats när han söndagsmorgonen den 3 augusti anlände till Washingtons Union Station för att inleda sin semester. Han lät förstå att han verkligen såg fram emot att bara fiska, se lite segelkapplöpning och att kunna koppla av i lugn och ro, borta från alla människor och telefoner. Roosevelts presssekreterare Steve Early hade då redan gett försäkringar om att presidenten i alla fall hela tiden skulle vara nåbar och informerad och att det fanns en beredskap för att han skulle kunna vara tillbaka i Vita huset inom 24 timmar. På det specialtåg som förde honom norrut kunde Franklin Roosevelt känna sig nöjd, mycket nöjd. Även vid min mogna ålder finns det en spänning i att kunna fly bort, särskilt från den amerikanska pressen, skrev han i ett brev till en av sina mest intima vänner, hans avlägsna släkting Daisy Suckley. Det gladde presidenten att han var på väg att lyckas med en mörkläggningsmanöver som innebar att bara ett fåtal invigda och förtrogna visste vart han egentligen var på väg och vad som var avsikten med resan. För hur mycket han än tyckte om att ge sig ut på havet och fiska hade han ett betydligt viktigare mål i sikte. Tåget stannade i kuststaden New London i Connecticut där folk samlats och kunde se hur Roosevelt under den tidiga kvällen fördes över till presidentens eget och flitigt använda kryssningsfartyg.